Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hallå och tack för senast, Fritte. Vad trevligt det var.
Ja, men du, tack själv.
Alltid lika trevligt tycker jag.
Vad var det som hände senast?
Nej, men det var ju du och jag som sågs och poddade. Och ja. Nu har det gått för ett kort mellan avsnitten. Det var ju spelat in i fredags och nu är det onsdag.
Ja.
Varför?
Därför att jag ska ner till Skåne och jobba.
Du ska jobba med alla konserterna?
Ja, spela in två intervjuer.
Jaha.
Och sen ska jag göra Nalle-konserter på Malmö Live.
Vad kommer först för dig där? Jag tänker så här, vad är det som gör att du väljer att lägga lite av företagets pengar på en tågresa till Skåne? Är det du fick Nalle-konserterna och tänkte jag kan lika gärna ta två intervjuer, eller jag fick två intervjuer, jag kan lika gärna ta Nalle-konserterna?
Nalle-konserterna blev bokat först, ja. Inklusive att de betalade resan. Så ja. Då tänkte jag då utnyttjar jag detta gratis tillfälle att spela in nytt poddguld till min andra podd.
Ja.
Allt vill veta.
Just det.
Mm. Så jag ska träffa Ulf Ellervik och prata om förgiftningar. Han är ju kemist och är även med i Fråga Lund-panelen.
Ja.
Han är ju fantastiskt rolig att lyssna på. Sen ska jag träffa en bekanting, Kalle Lind.
Ja, men det var trevligt.
Ja, han ska prata om Hans Alfredsson. Hans Alfredsson.
Ja. Vad trevligt.
Ja.
Hans Alfredsson, född den 24 juli 1931 i Helsingborg.
Stämmer bra,
just det.
Tror jag.
Ja,
det jag kunde granska direkt i huvudet var årtalet. Ja. Datumet hade du kunnat säga vad som helst egentligen.
Jag tror att han fyllde på sommaren.
Ja, men det kan nog stämma. Men du bara slog till med ett årtal.
Jag tror att det är 24 juni.
Ja.
Mm. Men jag är inte Kalle Lind.
Nej, du är inte det. På gott och ont.
Ja.
Men du är ju Kalle Lind-ish. Du har ju mycket kunskap i huvudet och du är intresserad av kulturhistoria.
Ja.
Så på det sättet, så jag skulle ju säga att ni är ju egentligen mer lika än olika. Om man tar liksom slår ut över hela svenska befolkningen, så skulle jag säga att ni det är mycket som förenar er.
Men särskilt på vissa områden, men jag tror att vi båda har bra lätt för att ta in fakta. Men jag är inte lika intresserad av jag är bara intresserad av Hasse och Tage.
Mm.
Men där tror jag att jag skulle kunna möta honom i en match, åtminstone upp till liksom nivå 7-8.
Hans Alfredsson death match. You have reached level 7.
Så hette det sagospel som Hasse uppförde i skolan i sjunde klass på höstterminen. Anders, Lille Prinsen, det är rätt.
Aha, var det alltså Lille Prinsen av Saint-Exupéry eller nej?
Det vet jag inte, det vet jag faktiskt inte.
Nej. Men heter Lille Prinsen?
Det här var bara impro.
Aha, du impro.
Ja, jag tog impro det här. Okay. Nej, men ibland kan jag som du faktiskt att, för jag tror att det kan vara så om man beundrar någon väldigt mycket, så kan jag bli, alltså Hasse och Tage då, så är de mina idoler. Och då kan jag bli lite så fortfarande barnsligt provocerad av att det finns någon som beundrar dem, eller som kan mer om dem och som har en närmare relation till dem än vad jag har.
Precis. Som så att säga har nyckeln hem till Märta Stina Danielsson.
Ja, exakt. Precis, det har ju inte jag riktigt.
Nej. Går som barn i huset i Tage Danielssons dödsbo.
Som läser Tages dagböcker högt för Märta Stina.
Tage Danielsson hade tre söner, hans två biologiska och Kalle Lind. Ja, nej, men det finns ju den här historien om hur Kalle Lind som ung brådmogen då, gymnasist, nej inte gymnasist ens, men kanske så här tidiga tonår, skriver då en biografi om Hasse och Tage och skickar in till förlag, och då visar det sig att det är Märta Stina som är en lektör eller förläggare.
Ja, det var som en Vidstrand alltså.
Ja, så hon ringer väl då liksom, och någon tidig morgon och väcker Kalle Lind, och han svarar liksom, Kalle Lind, Carl Lind. Och hon vill väl mest, enligt Kalle i alla fall, kolla så här, vem är den här tokfransen som har skrivit den här biografin. Men det blir ju ingenting av det. Men därför är det ju så häftigt med den här boken jag har skrivit om Hasse.
Ja, verkligen.
Jag känner ju Kalle, så den här, det jag kommer säga nu kanske inte liksom egentligen betyder så mycket. Men jag tycker det är en helt fantastisk bok. Jag tycker att det är verkligen så här Tour de Force, alltså rent forskningsmässigt då, och även då hur han får ihop allting det historiska med att han verkligen försöker sätta in Hasse i sin tid politiskt och vem Hasse är som människa och vad han har för demoner och sådär. Och liksom hur tolkningar av hans liksom verk och filmer och böcker och sådär. Jag tycker den är briljant helt enkelt.
Fan vad kul.
Ja. Ja. Så du kan få låna den av mig.
Gärna. Mm. Jag har ju sett att den har fått lite halvjummen kritik dock.
Ja, jag har, den har det alltså. Ja.
Jag sa det bara för att jag skulle liksom stryka under det här jävla konkurrensen. DN gav den, nu ger jag ju inte de böcker betyg, men jag fick en 3 av DN kan man säga.
Okej, men för det var ingen 3, men
det var en sån text. Ja.
Men vad var invändningen då?
Att han inte kunde sålla ut, att han inte kunde skapa en enhetlig bild utifrån alla fakta han hade. Att han redovisade mycket fakta, men inte riktigt drog några slutsatser.
Men då är recensenten lite dum i huvudet.
Alltså. Så kan det vara.
Och det kan du citera mig på. Kommer du ihåg vem som skrev den?
Det kommer jag inte ihåg.
Nej. Men jag kan ju tycka så här när det gäller recensenter att de kanske har ett existensberättigande möjligtvis. Men jag upplever det ju ofta som att det finns en viss slapphet. Jag tycker att det, om man är författare eller konstnär eller filmare, då är det klart att man blir sur. Och det blev ju Hasse Alfredson också verkligen och skrev då. Jag vet inte om det var på fyllan, men i alla fall liksom i arga stunder brev till folk som hade kritiserat honom.
Mm.
Så att han var ju mänsklig, det kan man ju säga. Men så jag har ju egentligen ingen, liksom, inga stakes i det här, men jag tycker ändå att det finns någonting lite slappt över det. Och det är ju så himla svårt också, för så fort man har läst en bok som recensenterna recenserar så kommer man ju med egna invändningar och tycker att det här är, ja, men du har inte riktigt greppat det, tycker jag. Och då faller ju allt platt som ett korthus. Då blir det bara så här, men en om möjligt intellektuell människa som skriver någonting som är ett hastverk, eller att den intellektuella personen är då fläckvis intelligent bara. Att den personen
eller fläckvis har okunskap i sakfrågan.
Ja, som men att den personen inte har kan tillgodogöra sig en sån text. Alltså för grejen med Hasse, det är ett extremt rikt liv. Och den är ju extremt faktaspäckad, boken.
Ja.
Men genom, eftersom Hasse är en arbetsnarkoman som då liksom är också något av en renässansmänniska som jobbar då med allt från barnskivor till översättningar av dramatik på Dramaten. Och liksom, han är överallt. Så bidrar ju det till att skildra personen Hasse Alfredson också. Mm. Plus att jag tycker att Kalle hela tiden drar in, alltså, ja, men hur tänkte han här och hur påverkade hur påverkade sonens död och Tages död och hans uppväxt, hur påverkade det hans fortsatta gärning och det politiserade liksom klimatet kring 60-70-talen och hur det påverkar hans och Tage och engagemanget i Amnesty, allt finns med, men det är ju också det målar ju bilden av Hasse.
Men jag tror att det, i det här fallet så kan det ju vara så att recensenten har också en lika stark egen bild av Hasse som du har och som jag har och som Kalle har och som inte, alltså, jag tänkte på det när vi pratade förra veckan, pratade vi också om Hasse och Tage, och då så slängde jag med att jag tyckte att Hasse var en bättre författare. Och sen så när jag lyssnade på det så fick jag så skamskällningar därför att jag sa så här att han hade ett mycket mer större mörker. Och det är liksom en av de största, det är liksom den spetsfundigaste, ska man säga, jag vet inte riktigt rätt uttryck för det, men det är någon form av, det är liksom en floskel kring Hasse och Tage att Hasse hade ett mörker. Något som alla bär med sig, liksom för att någon sa det någon gång och man tyckte det lät lite kul, för att Hasse var ju den roliga, hade han också ett mörker, och så har det blivit en sanning. Och den där typen av sanningar tror jag att en recensent letar efter när Kalle Lind har skrivit en bok som är mycket, mycket mer baserad på kunskap än fördomar. Så det kan göra det också. Den stryker inte recensentens allmänna, liksom, den stryker inte Hasse-diskursen med hårs.
Men då är det en dålig recensent.
Ja, men så är frågan
var en dålig recension.
Ja, men jag undrar om hur ofta
när recensenten är död för mig.
Fan, jag blev så jävla provocerad igår. Jag lyssnade på en, det var inte en recensent, men jag blev faktiskt provocerad av den här filmen, Levan Atkins film, And Then We Danced. Som har blivit så tokhyllad. det är ingen dålig film, absolut inte. Den är helt klanderfri. Det finns ingenting att klaga på. Det handlar om en ung dansare i Georgien, i Tbilisi, huvudstaden, som träffar en annan dansare. Och de här två dansarna är män och blir våldsamt förälskade. Och sen är det några väldigt starkt erotiska scener mellan de här två killarna som är bra. De är liksom, de är filmens stora där kan man säga, där blir det konst på något sätt. För där går han ändå längre än vad man brukar.
Det filmens enorma runkvirke.
Ja, det också. Om man gillar killar så absolut, så är det klart toksexigt. Men det är liksom där på något sätt så skulle man kunna säga att Levan Atkin tar en risk, eller att han gör något som ingen gjort tidigare, så att han går mycket närmare, han gör bättre sexscener helt enkelt mellan två killar än vad hon är van vid. Men i övrigt så är det en helt vanlig liksom standardhistoria mellan två män som blir kära i en totalitär, liksom ur homosexuellas perspektiv, totalitär stat där det är förbjudet, och vad som händer, det händer inget annat. Det är bara en skildring av ett fullständigt plausibelt och förutsägbart skeende.
Men räcker det som drama då?
Jag tycker faktiskt inte. Jag hade sett den, tänkte så här, snygg film, välspelad, fullständigt ointressant. Ja. Sen hade jag glömt bort den. Mm. Och sen så var det filmgalan nu i förrgår, i måndags, och den plockade hem precis alla priser. Kan ju vara på grund av svag konkurrens, men också på grund av att den är så oantastlig, och det vore så felaktigt att inte prisa den för precis alla, även manus. Manus är ju riktigt svagt.
Mm.
Men även manusbuggen fick den.
Ja.
Den skulle man ha gett till Sune-filmen, som är mycket mer komplex konstruktion manusmässigt. Att få ihop flera bågar, att få ihop gamla karaktärer, ny historia, att blåsa liv. Mm. Alltså nej. Den här liksom typ A-historien om att vara homosexuell i Tbilisi fick också manusbuggen. Och recensenter har jag i mitt, som jag tänker, inte vågat kritisera. Det, sen är en grej till. Den är ju arthouse-filmernas Hennes & Mauritz. Det är så, de har ju producerat arthouse-film i ett låglöneland. Det var ju billigt som fan att göra den, för de jobbar ju med Georgi. Så det är liksom Georgi, det är ungefär som att plocka hem ett gäng Litauer som bygger om tvättstugan. Det blir billigare. Alltså de har ju fått ut fler filmdagar per krona.
Ja. Men det var roligt att de här georgiska dansarna, när de ändå var här i Stockholm, så byggde de om en tvättstuga också.
Jag menar också att
Levan Akins tvättstuga.
Jag har faktiskt en kompis som heter Björn Esselder. Han har gått bort nu, men han byggde om sin kvarn i Skåne. Han är stenhuggare, så han hade en kvarn som han skulle göra om till stenhuggare. Då hade han hela violinsektionen i Krakow symfoniorkester som var där och byggde om.
Det sjuka var att de var lika bra på att spackla som att dra stråk.
Exakt, precis det frågade jag. Var ni? Ja, för fan, de var lika bra på det. De var riktigt så jävligt bra. Söp som fan gjorde de också. Men billigt vart det.
Men det är väl med fördomarna man har om östeuropeiska klassiska musiker.
Ja,
de är duktiga på sina instrument. De kan dricka vodka. Men de kan också liksom regla upp en kåk.
Också, oavsett om det är en östeuropeisk konstmusiker eller en östeuropeisk hantverkare, så vet man att det blir fusk. Det är fuskbygge ändå. Det är ju för näst.
Ja, jag fattar.
Vilket man också märker på den här filmen då.
Stor på Chomkin-kuliss.
Det är lite fuskbygge.
Men jag skulle vilja då, jag fattar.
Fortsätt. Alltså jag måste.
Men ditt resonemang var ju klockrent såklart.
Ja.
Men jag vill ju ändå hävda motsatsen, att polska hantverkare är ju väldigt duktiga oftast.
Ja,
det baserar jag där på de polska hantverkarna som jag själv har anlitat. Helt lagligt såklart. Ni kan kolla upp,
ja.
Ni kan ringa Skatteverket och fråga.
Ja, men det är klart att de är. Men jag spelar ju på samma liksom palett av fördomar som den personen som recenserade Hasse Alfredson-boken gjorde.
Mm.
Det vill säga, jag har förutfattade meningar, och sen som inte de infrias, då blir jag sur.
Mm.
Ja, men det jag vill säga var att jag tycker att kritiken eller recensionen av den filmen är färgad av en rädsla för att stöta sig med den goda saken.
En åsiktskorridor.
Ja, och igår hörde jag en lång sån här P1-kulturdebattinlägg. När man började prata, det började med att hon drog upp ett antal filmer som hade haft stor påverkan på omvärlden. Till exempel att filmen Hajen gjorde så att folk inte badade på stränder i samma utsträckning efteråt. Eller att någon film ökar turismen till ett visst land. Eller någon film gör att folk slutar med något.
Now We Dance har påverkat att det är ingen som vågar dansa längre.
Nej, men då så påstår man då
att blir bög. Det är fruktansvärt.
Nej, men då påstår den här P1-kulturmänniskan att den har ju haft en enorm inverkan på HBTQ-rörelsen i Georgien. Och hoppas verkligen att det stämmer. Jag tror tyvärr inte att det stämmer.
Men jag tänker, det var precis den tanke jag hade i huvudet. För att, jag menar, för oss som är så här svenskar som är vana vid att det är ganska problemfritt när det gäller till exempel homosexualitet.
Mm.
Men om det inte, att det är, uppenbarligen är det inte det i Kaukasusregionen.
Nej.
Att den kanske har en helt annan genombrottskraft där nere. Vilket ju kanske också, man måste väga in det på något sätt, att det på något sätt betyder någonting där. Men det är klart att du ska ju också bli berörd. Det är viktigt för mig att du blir berörd.
Ja, du menar att det är viktigare att en människa nere i Tbilisi blir berörd, en person som då mot all förmodan, en homofob som mot all förmodan väljer att se den här filmen istället för senaste Fast and Furious-filmen som också kommer på en biograf.
Nej, men jag menar bara att man kanske ska man liksom lägga in den dimensionen i själva den totala ekvationen också när man liksom tittar på filmen. Men man kan se det som i alla fall ett intressant sidospår till hur man ser på den här hemma i Svedala.
Mm.
Men jag tänker också att det är, jag förstår ju helt ditt resonemang, men det jag tänker också att det svåraste som finns är kanske att säga att den här filmen är väldigt välgjord och fin, men är den inte lite tråkig?
Ja.
Alltså det blir abstrakt och det blir väldigt subjektivt att säga en sån sak istället för att säga liksom att den här historien hänger inte ihop, det finns luckor i manus här, då kan man kritisera på det mycket mer tekniskt plan, eller så här, skådespeleriet, vad fan är det här för jävla högstadiespel? Mm. Det kan man också säga, men när det bara är att den är lite så här drömsk, den är långsam och den är lite trist, då blir det kanske lite svårare att säga det.
Ja, men det borde man ha gjort.
Ja.
Jag menar för
varför drog du inte nödbromsen?
Hur skulle jag ha dragit nödbromsen?
Ja, men fan, alla har ett ansvar. Fan, den kallas för civilkurage.
Ja, men nu gör jag åtminstone något.
Borde liksom så kommit in på Guldbaggegalan. Ursäkta mig, jag vet inte, jag satt här för ett par år sedan här, lite nervös, manus. Jag hade en manusbagge där på G. Det blev det inte så, men i år vill jag bara säga en sak, att den här, nu är det jag som är den lilla pojken i den här sagan, Tjejsens nya kläder. Jag vet inte om ni känner till den. Men hör ni, Then We Danced, är den inte lite tråkig, va? Lite trist, va? Små långsam, va? Jag förstår ju att HBTQ-rörelsen är i Georgien kanske tycker att det här är ett viktigt verk, men för oss här hemma, vi har väl kommit vid, vi har gått passerat den där stadien, det är lite tråkigt bara.
Ja, men det är exakt så det känns ju. Det är exakt så. Fan, jag såg en film, känner du till den här filmen Brokeback Mountain? Bra jävla rullar, sett den? Se inte den, för då kommer du liksom känna att det här var ett stort jävla plagiat minus dramaturgi.
Mm.
För det är exakt vad det är. Det är en film, det är Brokeback Mountain i Jorgen minus dramaturgi.
Mm.
Minus vändpunkt, minus fördjupning av karaktär, minus tematik. Det finns en annan tematik i Brokeback Mountain som handlar om det lilla sociala klaustrot. Men här är det så samhället som är problemet.
Ett litet plus kanske. Ja. Mm. I framtiden kanske vi kommer kalla ingen dramaturgi alls för georgisk dramaturgi.
Har du sett? Men vad fan, så känner jag att recensenterna som har resat upp och gjort vågen och gått ner i brygga över Levan Atkins helt klanderfria film And Then We Danced också har blivit provocerade när Kalle Lind inte har lyft fram Hasse Alfredsons mörker.
Mm.
Därför att diskursen är svinviktig.
Mm. Men jag tycker jag verkligen att han lyfter fram Hasses mörker.
Ja, men det kanske inte är tillräckligt tydligt. Det kanske, fanns kanske ett kapitel som heter Hasse har ett mörker.
Nej.
Hasses mörker sida. Eget är löst kanske många så här. Eget är löst kanske många ser som en ren komedi. Men om man tittar riktigt noga så finns det ett mörker. Oh no shit, Sherlock! Jag menar allvar.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du måste komma in på dagens huvudämne.
Ja.
Du, förra veckan lämnade du oss med en cliffhanger av episka mått.
Ja, det var en bra cliffhanger faktiskt.
Du hade varit på en ADHD-kurs. Ja. Och jag, liksom, jag har gått hela veckan och tänkt så här. Är det Anders som har ADHD? Är det någon i Anders närhet som har ADHD? Eller är det Anders hund som har ADHD? Det är de tre liksom.
Var den stora frågan?
Ja.
Vad tror du?
Jag har ingen aning.
Hunden har helt klart ADHD. Mm, mm. Det har nog alla hundar, tror jag.
Men, nej, det finns en fjärde variant också. Mm. Det är att du har gått på den här kursen i någon slags studiesyfte för att du ska skriva liksom om någon slags deckarhjälte som har ADHD. En första superhjälten.
Du menar att jag vallraffade mig in på en ADHD-kurs? jag försökte live ADHD.
Ja,
redan i väntrummet så kunde jag inte välja mellan apelsin eller banan.
Nej, precis.
Jag tog åda och kastade mig i väggen. Mosa sönder apelsinen.
Vad skrek till hela auditoriet. ADHD är min superkraft, hörrni!
Fy fan för det där. ADHD är min superkraft.
Låt oss kalla oss Legion of Damp.
Ja, men roligt när man kommer upp på den här mottagningen i en söderförort. Att man noterar att mottagnings... Alltså de här, det finns ju ett liksom, konferensrum där kursen är.
Mm.
Och sen så är det ju samtalsrum. I flera av samtalsrummen så ser man att, liksom, att listen har släppt från väggen för att folk har drämt igen dörrar. Och jag vet inte... Då tänker jag så här... De skulle kunna sätta någon liten så här dörrstopp eller något som gör det trögt, men det kanske skulle öka frustrationen, och kanske frustrationen skulle hamna någon annanstans, typ i receptionen eller mot andra människor, utan det ska vara så här att man ska kunna slå i dörrar.
Mm.
Väldigt mycket var, jag var alltså på ADHD-mottagningen i en Stockholms söderförort, ganska långt ut med tunnelbanan, det tog lång tid att åka dit.
Du ville hålla
ja, det är lika bra, för jag, annars kan ju kanske folk börja känna sig utpekade. Det finns säkert en ADHD-mottagning av varenda stadsdelsförvaltning.
Men och varför var du där?
Ja, för att jag har en anhörig som har fått diagnosen ADHD. Mm. Och det här var alltså en kurs för människor med ADHD och deras närstående. Det handlar om att vi ska förstå vad det är, för det är en väldigt provocerande diagnos som man inte förstår. Men man kan tycka att det är, man kan bli frustrerad på en person som agerar helt fullständigt irrationellt, till synes irrationellt. Så därför så kände jag att det var nyttigt att liksom hänga med.
Mm.
Så jag hängde med ut. Och då, kursen hette patient- och anhörig utbildning. Så det var en utbildning för patienter där de själva skulle få lära sig om sin diagnos, vilket visade sig vara helt onödigt, för de visste ju. Om det är någonting folk med diagnoser kan, så är det sin diagnos. Och teoribildning runt omkring och vad det beror på. Och så där.
Det är jobbigt om den som har diagnosen också följer med, för då kan man bara liksom så här, vi kör nu 2 minuter, sen tar vi paus. Så 2 minuter till paus.
Ja, men så var det ju nästan. Ja. Alltså, det visade att jag var den enda anhöriga där. Det var ett auditorium på ett litet dåligt ventilerat konferensrum fullt proppat med folk.
Ja.
Vuxna människor med ADHD.
Okej.
Okay. Ja. Och det är ju intressant med den här diagnosen, att det syns ju inte på utsidan att man har den.
Nej.
Folk klär sig ju normalt och man märker att de har jobb och utan det är någonting man bär med sig och försöker dölja så mycket som möjligt. Mm. Det måste vara ett extremt mörkertal på den här diagnosen, eftersom när du är liten och 5-6 år då kanske upp till 12-13 då har du inte samma spärrar, då spelar du ut alla, då följer alla impulser, men som vuxen så blir det ett större problem. Du kan ju sociala koder, så du skriker inte rakt ut, eller du liksom reser inte upp från ett möte och bara går om du inte är väldigt, väldigt illa dans.
Om du inte är dansk.
Ja, men,
men då,
så det är folk som har vänt sin ADHD inåt extremt mycket. Ja. Alltså det skapar ju andra problematik med ångest, depressioner och tvångssyndrom. Och så.
Ja, just det.
Mm. Men vilket fall som helst så var jag den enda som inte hade ADHD i det här rummet, vilket känns kul.
Mm.
Jag känner mig otroligt liksom nyfiken på situationen, som vad ska hända här nu, och lite läskigt så här.
Du har observatörsstatus kan man säga.
Sen så kände jag att jag är också något av en kameleon.
Det är så här, anpassa dialekter också.
Ja, verkligen.
Anpassa ditt beteende.
Ja, jag kan tala med bönder på bönders vis.
Ja.
Och om jag hänger fyra...
Kan dampa alltså?
Jag kan dampa, men skulle jag hänga 4 dygn ute i Husby, då skulle jag bara prata orten.
Ja.
Och skulle jag hänga 4 dygn i Djursholm, då skulle jag prata lite finare.
Mm.
Alltså det är på riktigt, det är min... min dåliga självkänsla som jag
en Lexus.
Jag skulle byta värderingar också. Nej, men för att när man kommer in i det här rummet, då är det en äldre mentalskötare, cigrökare, förmodligen haft stroke, skulle jag säga. För hon hade lite svårt att hitta vissa ord, plus att hon hade en begynnande lösgom som klapprade i käften. Men grunden så klänning och ny henna färgat hår. Mm. Hon var mentalskötare, hon hade minsann skött den här kursen i väldigt många år, så egentligen behövdes inga andra experter än
nej,
hon.
Nej.
Inga läkare. Men sen hade de ändå en ny exad psykolog, en ung man i 29,5 års ålder med någon slags frisyr helvete. Och,
försökte i frisyr.
Ja, försökte. Och så här, han hade shoppat på 90 gritti på outletten och lite krum rygg. Alltså jag skulle säga så här, Nordisk familjebok 1931. Han hade onanerat för mycket.
Uh-huh.
Det är utseendet.
Jag gillar bilden du gav mig.
De här två, det här liksom Renita. Renita 59
och Albin 29.
Och Albin 29. Ja. De skulle göra det här ihop.
Mm. Mm. Albin hade lite tajta byxor som passade väldigt bra när han cyklade, så slapp han ha en sån där liten reflexklämmare.
Albin byxbenet. Hade fastnat i en indie pop mode som det såg ut 1997 när det var högsta mode att gå med bowlingskor utomhus.
Okej, okay. Vänta, låt mig gissa, bowlingskor, upprullade jeans, någon skjorta, hade säkert en loderrock också.
Ja, säkert.
Någon typ den stuket.
Ja.
Liten mössa. Så.
Väldigt oscenisk kille.
Ja.
Lite nervös. Ja. Han skulle berätta om den här diagnosen. Men i alla fall så kommer vi in i det rummet, där står de och hälsar välkomna. Hon håller redan i en sån här stressboll som man kan klämma och trycka på. Och jag tänkte, så fan, är det liksom öppna förskolan har kommit till, eller vad är frågan om? Men, och det ligger såna här stressbollar där det ska sitta personer, där på varje sittplats så ligger det stressbollar, olika kuben, ormen, målarblock, såhär, vad fan är det här, tänker jag. Men och folk glider in, de här människorna, och hugger tag i någonting på en gång. För det här är någonting som, där energi kan gå ut. Mm. Någon börjar fylla i små rutor med färg och någon börjar veckla på kuben och någon börjar klämma på de här bollarna.
Mm.
Och i pausen så är det också någon som är framme och bara, jag ser att du inte använder din boll där, kan jag ta den för dig? Nej, de här är jävligt bra, de här bollarna, jag har märkt. De här är jävligt bra. Så det finns liksom en, de är ju också en egen konsumentgrupp då, människor med ADHD.
Är det de som köper upp alla liksom restlager av ormen?
Det är de som också plockar isär kuben och sätter ihop den.
Ja.
Det är liksom terapi nog. Ja, men i alla fall så börjar den här unga psykologen då att långsamt och metodiskt förklara vad ADHD är med hjälp av PowerPoint. Då åker upp olika bilder med cirklar, så det står ADHD och sen står det dålig impulskontroll, oförmåga att sitta still, avbryter ofta, och då är det någon som räcker upp. Ja, jag ser att det saknas ju en grej här, det är oro. Ja, men det samlar ju alla de här. Ja, men alltså oro är fan det viktigaste, det har jag kollat. Och det som saknas framförallt är dopaminet, va? Vi har ju inget dopamin. Så vi måste ju förse, vi måste ju få vårt dopamin utifrån, så att säga. Alltså har man ingen dopamin, då blir man jävligt orolig, va? Ja, men i alla fall, vi går tillbaka till det, för, säger han då, långsamt. Ja. En del i diagnosställningen då, man märker att det är personer som ofta avbryter. Ja, men det är för att folk är så jävla långsamma, säger den här killen. Och så är det någon annan som reser sig upp också. Precis, folk är så fruktansvärt omständiga när de snackar. Och då märker man den här unga psykologen. Vi skiter säkert. För han har nämligen lite problem att tala, för han har lite antydan till stamning. Han ska nu förklara det här.
Här är ju välkommen till Cirkus Gubbängen.
Ja, verkligen. Och sen är det så att det är liksom ett gäng som börjar mer och mer av de här personerna. Alltså, för att ju längre dörren har varit stängd och omvärlden utanför, så börjar ju de här personernas diagnoser mer och mer ta över rummet. Liksom.
Så snart som någon slags Fellini-film, eller?
Ja, fast men man ska ändå minnas att alla har otroligt social, så människor med ADHD saknar inte social kompetens, utan de har social kompetens, men det läcker ut hela tiden.
Men hur snabbt hinner du liksom tänka så här, det här är poddmaterial?
Det går väldigt fort. Jag är på fruktansvärt bra humör redan när jag sätter mig ner och ser att det ligger som, att det ligger såna här orosgrejer utlagda.
Men du tänker så här, det här, fan vad kul det är ändå att vara i verkligheten. Här kan jag göra små noteringar. Jag som konstnär kan dra nytta av det här.
Men verkligen, man är aldrig, alltså det känner jag faktiskt, att man är alldeles för sällan i verkligheten. Så, poddmaterial, men herregud, jag jobbar ju med att berätta om verkligheten, men jag hinner ju fan inte vara i den. Och är inte heller speciellt intresserad av den. Nej. Så det kändes som att jag gick motvilligt iväg på den här anhörigkursen. Liksom. Eller den här kursen. Jag gick med fjädrande steg därifrån. Mm. För att det var så intressant. Men också för att jag fick en, faktum är att jag fick en mycket bättre förståelse för diagnosen och för min anhörigas beteende.
Men kom Albin någonsin till PowerPointens slut, eller?
Nej, ja, den var, vi hade 2 timmar.
Ja.
Men den var liksom otroligt, den var ganska kort. Den var avpassad för diagnosen, så att säga. Och enkel. Men alltså, det var ju flera som, det var någon som, för att man pratade om sjukdomstecken. Mm. Och det var det ju flera som reagerade nog enormt på, för att de sa att det är inte vi som är sjuka, det är samhället som är sjukt. Och där fick man ju tänka ett varv, så vad menar de? Vadå, är det fel i samhället?
Då har de läst Anders Hansen typ, eller?
Ja, jag vet inte vad de har läst. Vad är Anders Hansen?
Nej, men han diskuterar ju det så här evolutionsbiologiska i att det, förr i tiden kanske det verkligen var en superkraft på riktigt. Det fanns folk som var stressade, ville vidare, kanske hade liksom nerverna på helspänn lite mer, hade lite mer, kom den sabeltandad tiger, så kanske ADHD-killarna i jägargruppen var de som verkligen såg till att det inte blev middag för tigern.
Nej, precis, det där måste ju ha varit en fruktansvärd omställning för mänskligheten.
Ja, precis, och tesen är väl då att så fort vi gick över till då ett jordbrukssamhälle, så då, det var då de förlorade på något sätt.
Jätteroligt att tänka sig, för de gjorde just den bilden att det var ADHD var en bra grej fram till för 12 000 år sedan i Anatolien liksom, när folk började odla. För sen så är det så här, bondens liv kräver tålamod och noggrannhet och systematik och förmåga att planera framåt.
Ja, precis. Men innan dess var det så här, ett rörligt liv, man rörde på sig hela tiden, man jagade, man plockade bär, och där är ett blåbär, och där är ett blåbär, 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 tiger! Blåbär, 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 blåbär. Och så kom man hem och så var kvällen så bara, nu är jag trött, nu ska jag sova. Så sover man 8 timmar i den där fuktiga grottan och så upp igen liksom. Det, ja.
Ja, men absolut. Det är verkligen.
Och sen, det finns till och med en teori som inte alls är verifierad, men att ju längre bort från Afrika man kommer, så ju högre grad av ADHD. Alltså, teorin är ju att folk utvandrar från Afrika då över mot Europa, Asien, och sen så ner, och sen ner över Asien, och sen så över till Amerika och ner i Sydamerika, så typ någonstans i södra Chile. Alltså det kanske, det är inga stora skillnader, men säg att det finns vissa gener då som är, vad ska man säga, mer eller mindre ADHD-gener. Det finns ju flera, det är inte bara en gen, men några av de här generna har en kanske liksom en förekomst på sig då 1,5% i södra Chile mot kanske 0,8% i Rumänien eller så. Så att det är liksom, det finns, och det här är ju verkligen bara en teori, men det är ju lite intressant att de människor som verkligen vi vill vidare, vidare, vidare liksom. Det var de som kom längst.
Ja, just det. Det är skit. Det tycker jag på riktigt. Det är jätteintressant. Det var förut också en kille, en av de här som sagt på handen i luften den här tiden, som drog den teorin att ju längre bort man kommer från liksom Eufrat och Tigris åt bägge håll, så ökar andelen ADHD. Vilket också skulle tala till, säga att ADHD-människor, de passar inte det här samhället, jordbrukssamhället. Så att man, men för jag tycker att det finns ju någonting väldigt fint i det där tanken på att ADHD funkade väldigt bra under jägarkulturen, men under yngre stenåldern när man blev jordbrukare, hur jävla dåligt det var plötsligt. När man liksom, man lägger ner ett frö i jorden och det går inte ens så synbart att se att det händer något. Man vet att om 4 veckor så är det dags att gå ut och titta till det här.
Ja.
Det är inte alls i linje med den diagnosen.
Men å andra sidan så kanske det har vänt nu då i 2020-talets media Stockholm, där man då så här kommer in på något möte och så ska spåna fram någon idé för Arla, ja, på så här 10 minuter och bara liksom massa buzzwords som åker upp på en whiteboard och sen så springer ner för trapporna, hoppar på en voj och åker någon annanstans, käkar liksom snabb sushi-lunch. Det kanske är då revansch.
Du menar att liksom den här frilansmedia-världen i Stockholm och Malmö har sugit till sig människor med ADHD?
Ja, jag menar kanske att det här tålmodiga livet är borta igen.
Det tror jag absolut. Ja, men inte överallt väl?
Nej.
Men just visst de här...
Nej, inte på Skattemyndigheten i Sundsvall.
Nej, men absolut. Det är verkligen sant att vi, både du och jag lever ju ett väldigt ADHD-anpassat liv. Mm. Med olika arbetslokaler, fria arbetstider och fan, jag är 50 och du är 48 och det enda så här att vi aldrig kan, någon är alltid försenad till den här inspelningen på grund av att det kommer saker emellan.
Mm. Det är kanske ett personlighetsfråga
också. ZTV på 90-talet, det var ju som en öppen förskola. Alltså.
Ja.
Det var så rörigt. En bild jag har från ZTV är att folk hade slängt sina väskor på borden. Det är så här ADHD-grej. Att man inte hänger upp dem på en krok.
Men inte det också ADHD att det inte tar sig jackan?
Jo, där sitter Patrik Arve med en gigantisk parkas på sig mitt i sommaren och skriver pekfingervalsen och jävla pratar till Per Sinding Larsen på en stor sån gammal Mac och bara fan, fan, fan. Medan tre killar står inne i ett pingisrum och kör rundpingis. Liksom. Och det här är på riktigt Media Sveriges framtid. Det är liksom plantskolan för Media Sverige.
Ja. Men det var peak skön kille med oklar kompetens, va? Om inte den är nu.
Man trodde ju det, men jag tror att den har fortsatt. Mm. Alltså, det är klart att nu kanske inte oklar kille eller skön kille med oklar kompetens får samma enorma genomslag som Pontus Janajef fick i Bacon. Men det finns ju hur mycket som helst av det. Och liksom, det är bara liksom, man kan ju bara liksom bada i sköna killar med oklar kompetens och en ganska lätt uttalad diagnos, ja. 4 bokstäver.
Roligt, man kan beställa det när man kommer in på ett hotell, liksom kryssa för ägg och bacon och så.
Men du, det var en annan grej som hände som kom som brev på posten. Vet du vad det var?
Nej.
Jo, men det är ju så enkelt som att när jag sitter där med min anhöriga och de går igenom kriterierna för ADHD så börjar jag självklart och självdiagnostisera mig.
Mm.
Och känner mig mer och mer, alltså inte mindre och mindre som Günther Wallraff och mer som Fånge 67. Jag är en av dem.
Ja.
Jag känner också att jag till och med sitter och klämmer på en sån här stressboll fast jag aldrig gjort det förut. Mm. Och känner, men på riktigt, alltså tänk så fan, jag har också, jag kan känna igen väldigt många av de här dragen. Mm. Alltså oförmågan att lyssna färdigt när folk pratar till exempel.
Mm.
Känner jag att jag gärna hugger innan någon är klar. Eller?
Ja. Men det, jag tänker, det är mänskligt. Alltså det, men det ligger ju i sakens natur också. Eftersom, jag menar, ADHD är ju inte som jordnötsallergi. För antingen är du allergisk med jordnötter, tänker jag. Att det är mer binärt. Antingen av eller på. Mm. Nu kanske det finns någon lyssnare som, nej, man kan vara lite översatt. Men vissa sjukdomar är ju binära. Antingen har du eller har du inte. Mm. Men ADHD är ju... Det är väl liksom det är en sån här skattningssjukdom där man liksom kryssar i och sen har man liksom över ett visst värde på 30 frågor liksom så där man adderar. Det är väl samma sak som med många andra så här NPF liksom.
Alltså en annan grej också att jag tror att det är inte så att du har det hela tiden utan du kan ha det periodvis.
Mm.
Om du har en dålig period och du är trött eller stressad eller det gider hemma så kommer det fram liksom. Mm.
Men jag kan nog säkert också beroende på vem jag är med. I vissa fall kan jag uppfattas som så superflegmatisk.
Mm.
Vad är nu flegmatisk?
Flegmatisk är väl en otroligt lugn, nästan provocerande lugn.
Exakt. Men i andra fall så kanske jag är den som är otålig.
Ja.
Helt enkelt.
Ja.
Så att man liksom på något sätt, omgivningen är liksom den fond var på liksom man jämförs. På något sätt.
Ja.
Men jag skulle ju säga att, ja men det är kul att, men det är klart man sitter och tänker så. Men du har ju inte ADHD.
Nej, alltså, nej. Absolut. Nej,
men det är ungefär som så här olika, jag vet inte om jag pratade om det innan, men typ influencers som liksom så här, nu är jag nykter.
Ja.
Så här, Så är det någon 22-årig tjej som men tog två öl en gång och mådde lite dåligt dagen efter. Och så här, ska berätta om hur jobbigt alkoholen är för
mig. Skulle börja bygga en identitet på det, ja.
Ja.
Ja. Det är som min, jag har en avlägsen släkting som råkade ut för en fruktansvärd olycka på tunnelbanan. Så råkade han jag kanske berättat om förresten.
Okay.
Han la inte märke till avståndet mellan vagn och plattform, utan han trampade snett och så åkte tåget iväg och han blev av med hela benet. Han släpades med och fick de amputera benet uppe vid benroten. Liksom. Ja, det gör ont.
Mm.
Och hans bror jobbade som elektriker på SVT och hade råkat sticka in handen i en fläkt och blev av med två fingertoppar.
Mm.
Också smärtsamt. Men då hade han varit uppe hos sin brorsa som då låg med. Alltså det är ju som en fjärdedel av kroppen borta.
Ja.
Och sagt, ja jag vet hur det känns. Jag har också. Det är så.
Jag tror att du berättade någon gång. Om det är podden eller inte, det har jag ingen aning.
Men det är också lite så influencer-alkis.
Ja, precis. Ja, jag kan verkligen jag känner med dig.
Fan, vet du vad jag tycker? Kriteriet för ett tillstånd.
Mm.
Det är på något sätt om man verkligen försöker dölja tillståndet.
Eller hur?
Eller hur?
Mm.
Deprimerade människor de saluför inte sin depression, de jobbar med den.
Mm.
Försöker, men
och folk, eller går inte ut.
Ja, eller syns inte. Ja. Men liksom att man kan inte kokettera riktigt med ett tillstånd.
Nej,
men det som var bra tycker jag med när jag började självdiagnostisera mig, det var att, för att jag menar, oavsett om jag har eller inte har diagnosen, så har man ju ställs man inför samma problem, typ så här oförmågan att planera en större uppgift. Alltså de har ju kognitiva verktyg som som alla kan använda.
Ja.
Typ dela upp en stor uppgift i mindre delar.
Ja.
Så här, se till att träna på morgonen innan du går till jobbet så blir du, så går det bättre. Ja. Eller liksom, gå och lägg det tidigare. Såna saker, enkla som även funkar för oss.
Det är jättebra, men då kanske vi ska, du och jag kanske ska göra liksom, gå ett träningsprogram för ADHD-patienter. Kanske vi också mår bättre.
Ja, jag ska fortsätta gå den här kursen nu.
Mm.
Jag tycker det ska bli skitkul. Jag måste bara avsluta och säga en sak. ADHD är en superkraft. Och det var ju liksom det som den här mentalskötarkvinnan hade som liksom sin uppnot på slutet. Hon visste att det skulle bli en tung resa, men vi skulle kunna sluta med någonting positivt. Och då framåt slutet så var det en kille som på riktigt just sa det där. Att det är inte vi som är sjuka, det är samhället som är sjukt. Han sa det flera gånger, han slog näven i bordet när han sa det. Så stämningen blev plötsligt väldigt, väldigt låg när det här lilla liksom, inslaget av samhällskritik smögs in i det här hittills avpolitiserade rummet. Så att det blev en tryck då, en stämning där folk slöt sig igen och inte i samma utsträckning vågade visa upp sig. Så säger hon, då drar hon kortet. Men ADHD är inte bara dåligt. Nu ska vi lista de positiva sakerna med ADHD. Och det var inte en jävel som kunde komma med någon positiv grej överhuvudtaget. Hon försökte så här, initiativrik kanske? Och det är fan när man har sån jävla ångest hela tiden om jävla mycket initiativ mot dem.
Men det känns ju att de få människor som kallar ADHD sin superkraft kanske också, ja men de har ju uppenbarligen lyckats på något sätt. Och ja men det är ungefär som så här, någon som, ja men jag kom hit till det här landet med två tomma händer och kolla hur bra det har gått för mig. Så här, trots att jag var invandrare från början. Jo, men det är ju många som kanske inte har lyckats också.
Mm.
Det är alltid lätt att se sig själv som någon slags exempel.
Det är också att se någonting som en superkraft, också en liksom ett symptom på att vi lever i en sån prestationskultur. Liksom.
Mm.
Att någonting måste vara antingen bra eller dåligt.
Mm.
Bättre eller sämre för min förmåga att prestera. Liksom. Mm.
Ja, men ja, precis. Att man ska bedöma allt utifrån liksom hur man presterar. Ja.
Ja.
Men där är det väl, det är väl någonting sjukt med samhället då?
Ja, exakt. Vad det jag tänkte som man menade egentligen. Var det sjuka? Prestationen kommer alltid i första rummet.
Mm. Men synd, det som han sa, det förstörde stämningen här inne, känner jag också lite grann. Jag
blev tycker lite du låg. Det? Känner du det? Så vill jag, du menar verkligen inte.
Jag skojar bara. Jag liksom vill bara ge lite skuld till honom. Den här anonyma kursdeltagaren.
Det var en kille som sa så här, alltså jag fan, det är jävla svårt i arbetslivet. Alltså min första jobb fick jag ju sparken från direkt. Alltså 22 bara, jobb på bank.
det var verkligen klassisk mismatch, va?
Ja, han har blivit inkallad till chefen och fått sparken för att han tog för mycket initiativ. Han bara, fan vad så jävla tråkigt. Ganska få grejer man kan göra på en bank, kan jag säga. Jag försökte gå på lite fler grejer.
Mm, det ska du inte vara. Jag ska inte göra.
Alltså, bra att han droppade. Ja. Ja, jag fick sparken. Jobba på bank. Ja, ja, nej, det var nog dåligt.
Så här, välkomna till ADHD-banken.
Mikro, snabblån.
Så här, vill du ha pengar? Vill du ha pengar? Vill du ha 1 miljon, 2 miljoner, 3 miljoner? Du kan, här, ta. Du får ju låna hur mycket vill.
Hur var de här som jobbar som telefonförsäljare som ringer från länder och sådär eller från olika det känns som att det är folk med ADHD.
Det borde ju passa folk med ADHD för att det är liksom omväxlande, man får om man är det minsta verbal så tänker jag att det är ganska bra liksom snabba avslut, antingen så lägger kunden på eller också så får man in det med någon slags.
Det kommer ju att tråkiga när de säger ja, man måste göra en inspelning.
Ja, just det, men då får man koppla över till någon annan som inte har ADHD. Jag kopplar över till min kollega. Ja. Så. Du, apropå koppla över så tänkte jag koppla över till pluggrundan.
Ja.
Man kan se med Eskilstuna den här veckan som podden kommer ut på onsdag på Biografbaren. Googla Biografbaren Eskilstuna. Det finns en Facebookgrupp där också.
Tänk Eskilstuna, vilken liten stad. De har liksom inte en biograf och en bar, utan de har en biografbar.
Ja, precis. Det är helt sjukt.
Ja, det är sjukt faktiskt.
Ja, precis. Ja.
Vad kul, vilka kör du där med?
Sandra gillar den, jag vet. Det är jag och Sandra som är affischnamnen kan man säga. Så att det säljer på helt okej.
Ja, det kan jag tänka mig.
Ja, men det finns biljetter kvar. Så köp, om du bor i Eskilstuna med omnejd, köp biljetter till Biografbaren. Jag och Sandra kommer på onsdag.
Ja. Mm. Ja, jag har nog ingenting direkt att plugga.
Nej, det är okej.
Okay. Jag hörde att min tyska förläggare går på gravledighet när jag kommer tillbaka augusti 21. Så att det är ungefär det.
Okej, jag tror att du som kommer tillbaka om 3 veckor som är föräldraledigheten i Tyskland. Tror du det skulle vara lite samhällskritik igen?
Nej, jag tror faktiskt att Tyskland har ett bra socialförsäkringssystem. Mm. Alltså, nästan bättre än Sverige.
Ja, intressant. Mm. Där utreder vi ett kommande avsnitt av Succépodden 4 meter.
Hej då!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.